Tack himmelske far att vi får ha ett framtidshopp som är så ljust och så fantastiskt att vi inte begriper det, men att vi ändå i gemenskap med dig och med trossyskon kan se fram emot det. Gör dina löften till oss levande och hjälp oss att ana ännu mer vem du är som har förberett det här. Amen. Vårt evighetshopp och de tre sista söndagarna här i kyrkoåret, de hänger samman. Idag är det vårt evighetshopp. Nästa söndag är temat vaksamhet och väntan. Och sen är det Kristi återkomst. Det är det vi ser fram emot. Och evighetshoppet är det som, utifrån det så borde Kristi återkomst komma före evighetshoppet. Men det är ändå så att det hänger ihop väldigt tydligt. Häromdagen hörde jag på radion en framtidsforskare. Hon forskade på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och försökte att tänka ut hur det skulle kunna bli på olika sätt och ta med olika scenarier i det där. Och samtidigt så sa hon att ja, jag kan ju inte förutsäga framtiden. Och så är det, att vi kan i väldigt liten grad förutsäga framtiden. Om vi tänker tillbaka på våra liv. Ja, ni yngsta här, ni har ju varit med om redan från början när ni ganska snart lärde ni er vad en mobiltelefon är. Men jag pratade med en god vän igår. Hon är född 1931 och hon undrade, vad ska du predika om imorgon? Jo, jag ska predika om framtiden, sa jag, om vårt evighetshopp. Jag sa det, när du var 1941, då kunde du inte drömma om att man skulle kunna stå med en liten manik i handen och prata med vem som helst i hela världen. Nej, vi hade inte ens en vanlig telefon, sa hon. Och nu är det ju många som inte har en vanlig telefon längre, därför att mobilen räcker. Man behöver inte den fasta telefonen. Men vem av oss kunde förutse det? Jag föddes på 50-talet och då fanns det lokalsamtal och så rikssamtal. Och så fick man inte prata länge om det var rikssamtal, för det blev för dyrt. Nu ringer jag gratis på min mobil. Jag har en fast månadsavgift. Jag får ringa hur mycket jag vill. Och så är det väldigt svårt. Eller vem kunde på 50-talet tro att Google skulle komma? Och vad det skulle innebära. Och internet och alltihopa det här. Nej, vi har väldigt svårt att förutse framtiden. Och ändå, allt det här har ju människor, sådana som du och jag, lite smartare i och för sig, men ändå människor som du och jag, tänkt ut. Men när vi kommer till vårt evighetshopp, himlen, då är det Gud som har skapat. Och det blir en väldig skillnad. Det blir obegripligt på många sätt. I första Korintierbrevets andra kapitel så skriver Paulus från 9:e versen. Som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. En annan bibelöversättning säger, det är ingen människa har kunnat tänka. Det har Gud berett. Alltså behöver vi inte göra oss besvär med att försöka tänka utifrån att kunna tala om för så här blir det i himlen. För det vet vi inte. Men vi har rätt att fantisera och drömma om det. Och vissa saker vet vi trots allt. Men väldigt lite, och det mesta är obegripligt. Men Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Inte så att han i detalj har talat om för mig, så här blir det. Nej. Men jag vågar lita på att det blir mycket bättre än vad jag kunnat föreställa mig. Och så kan jag se fram emot det trots att jag begriper att jag inte begriper. Tvärs genom hela historien har det funnits människor som har saknat ett evighetshopp. I Lukas 20 kapitel och från vers 27. Sedan kom det fram några saddukeer, de som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus: mästare, Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder, den första tog sig en hustru men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne och så gjorde alla 7, men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan, så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: det som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta, men det som anses värdiga att nå den andra världen, uppståndelsen från de döda, det varken gifter sig eller blir bortgifta. Det kan inte längre dö, för det är som änglarna och är Guds barn, eftersom det är uppståndelsens barn. Men att det döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud, utan det levandes. För honom är alla levande. Saddukeerna, de fick inte Mose lag att funka i ett evighetsperspektiv. Och så konstaterar de att det kan inte finnas någon uppståndelse. För lagen var ju trots allt given av Gud, och om den inte funkar, ja, då kan det ju inte funka. Och så kan det inte finnas någon uppståndelse. Det var deras konstaterande. När Matteus berättar om samma tillfälle, så står det i Matteus 22 och 29. Då säger Jesus där: ni tar fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Och vi kan väl konstatera, i och för sig du och jag också, att inte förstår vi skriften fullständigt och inte inser vi fullt ut hur stor Guds makt är. Men har vi lärt känna honom, så vågar vi ändå lita på att det här kommer att bli jättebra. Och så kan vi ha ett evighetshopp. Den föreslagna evangelietexten är från Lukas 12, 4-7. Till er, mina vänner, säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt, och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Jesus har vid andra tillfällen talat om nöd och förföljelse av hans lärjungar. Men han säger samtidigt: var inte rädda. Ni ska inte bry er om att vara rädda för de som kan döda kroppen. Kroppen ska ni ändå få en himmelsk kropp så småningom. Kroppen kommer ändå att dö. Ni behöver inte vara rädda för den som bara kan döda kroppen. Den kan egentligen inte skada er. Vem ska ni frukta? Ni ska frukta Gud, som både kan ge himmelsfärd men också kan stöta bort den som inte har velat säga ja till honom här i livet. Det finns en möjlighet att gå förlorad, och därför ska vi frukta Gud. Men den som bara kan döda kroppen behöver vi inte vara rädda för. Sen vet jag att du och jag, vi har väldigt lätt för att bli rädda. Och det kan vi bli många gånger på många sätt. Men Jesus visar på vidden av det hela, det som är viktigt, riktigt viktigt. Det är vårt andliga liv. Och det kan ingen människa döda. Daniels bok 3 och 16 berättas, ja, Daniels bok kapitel 3 berättar om tre män som hade insett att de behövde inte frukta den som bara kunde döda kroppen. Det handlar om Shadrach, Meshach och Abednego. De var fångar i Babylonien, men de var av kunglig börd och hade fått undervisning i den babyloniska kunskapen och nått en aktad ställning där. Kung Nebukadnessar, han gör en stor staty, 60 alnar hög, alltså ungefär 30 meter hög. Och så säger han att när ni hör musiken, då ska alla falla ner och tillbe den här statyn. Men de här tre judiska männen, de gör inte det. Och så kommer det fram till kungen att de har inte lytt order och fallit ner och tillbett statyn. Och så säger kungen till dem att ni får liksom en chans till. Men om ni inte faller ner och tillber kungen, tillber statyn, så kommer ni att kastas i den brinnande ugnen. Det var alltså ett dödsstraff, det var frågan om. Och då säger de här tre, då svarade Shadrach, Meshach och Abednego kungen: O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber den guldstaty som du har ställt upp. De hade insett att kungen kunde döda deras kroppar, men han hade egentligen ingen makt över dem. Och så säger de till honom: vi bryr oss inte vad du har sagt. Vi tänker inte falla ner och tillbe dina gudar eller den statyn. De höll sig till himlens gud, trots att de inte visste utgången. Om ni läser vidare ur det här Daniel 3 så kan ni läsa att Gud räddade dem. Men det viktiga var egentligen inte det, utan att de höll sig till Gud och höll fast vid det, oavsett hur utgången i jorden skulle bli. Det är viktigt att vi lär känna Gud. Och då kan vi göra som Daniel, som vi läser om när han blev hotad att hamna i lejongropen. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. Vi behöver lära känna Gud redan här på jorden för att vara trygga inför det som väntar, oavsett hur slutet blir här på jorden. Innan pandemin så hände det att man kunde se att bussbolag eller pensionärsföreningar eller andra ordnade resa mot okänt mål. Och kanske har någon av er varit med på en sån resa. Jag brukar ordna en resa åt en god vän en gång om året mot okänt mål för honom. Jag vet precis vad jag har planerat, men han har ingen aning. Men han tycker det är trevligt, det tycker jag också, för då är gemenskapen oss emellan. Men jag skulle kunna tänka mig att åka med på en sån där, det är oftast en dagsresa. Och man får veta när man ska åka, man får veta ungefär när man kommer hem, men man har ingen aning om. Ja, är det en pensionärsförening så vet man ungefär vilka reskamraterna är. Men är det ett bussbolag så vet man ju egentligen inte vilka är reskamraterna. Var kommer vi att hamna? Men man får veta när man ska åka, man får veta när man kommer hem, man får veta att man kanske får mat någon gång och man får veta vad det kostar. Resa mot okänt mål. Och en sån där resa skulle jag kunna åka med på en dag. Jag skulle möjligtvis kunna sträcka mig och åka över 2 dagar. Men jag skulle inte kunna tänka mig att åka på 4 veckors semester mot okänt mål när jag inte vet vad som är planerat. Och inte vet vilka jag ska åka med. Och inte känner arrangören ordentligt, utan bara sett en liten annons: resa mot okänt mål 1-6 juli. Nej. Jag tror inte någon här skulle haka på det. En dag kan man väl göra en sån grej för att det är en liten kul grej. Eller möjligen två med en övernattning. Men inte längre. Så därför annonseras inga sådana resor, för de skulle bli så få som vill åka med. Därför är det viktigt att den sista resan från jorden inte blir ett fullständigt okänt mål. Och att vi har lärt känna han som arrangerar resan och han som har arrangerat målet. För tänk dig att du ska ut på en resa som varar en hel evighet och du känner inte personen som har gjort i ordning det hela. Det skulle vara otäckt. En sån resa vill ingen av oss åka på egentligen. Och så är det viktigt att vi redan här och nu i tiden får lära känna Gud bättre och bättre. Att vi får ett ökat förtroende för honom därför att vi ser hur han har ordnat det för oss redan här på jorden. Och att vi vågar lita på att har han sagt att det blir så fantastiskt så vi kan inte ens tänka oss det. Ja, då vill vi vara med. Men vi måste ha förtroende för dem som har gjort det. Och så är det oerhört viktigt att vi är med och tar möjligheten att få den kontakten nu. Och då blir det inte resa mot okänt mål utan blir resa mot himlen. Även om mycket där är okänt för oss så vet vi ändå vart vi är på väg. Och så är vårt evighetshopp att vi kan få göra den resan. Tillsammans också med trossyskon som vi har mött här på jorden. Som vi har lärt oss att älska, som vi har lärt oss att umgås med. Och så kan vi se fram emot resan, oavsett att vi inte vet när den kommer. I Efesierbrevet 1 och 18 så skriver Paulus: Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Paulus ber att församlingen i Efesus ska få andligt öppnade ögon så att de ser vilket hopp Gud har kallat dem till. Att evighetshoppet inte är något sådär väldigt diffust att vi får väl se hur det blir. Utan trots att vi inte vet hur det blir så kan vi se fram emot det med förväntan och glädje. Vi är på väg. Och vi ska få se det. Även att vi inte begriper nu hur det blir. Och i Filipperbrevet så skriver Paulus, han som hade det här hoppet: för mig är livet Kristus och döden en vinst. Han skriver på flera ställen att han vill vara kvar och arbeta för Guds rike för att fler ska få höra evangeliet. Men han konstaterar också här nu att livet är Kristus och döden en vinst. Därför att döden var en förutsättning för att det eviga hoppet skulle bli verklighet. Och så kunde han se så på det. Att oavsett om han var kvar här på jorden eller det var dags att flytta så var det positivt. Att tjäna Gud här eller att för alltid vara tillsammans med honom. Tack himmelske far för att du vill låta evighetshoppet växa i oss. Att du vill öppna våra andliga ögon och att du har gett oss möjlighet att bättre och bättre lära känna dig för att ännu mer förstå och ana vad det är vi har framför oss. Trots att det är obegripligt. Hjälp oss att sida vid sida vandra framåt. Och att det inte blir en resa mot okänt mål. Men att det blir förväntansfullt det vi har framför oss. Amen.